Varmt välkommen till Väsbypodden, en podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram och motgång. Idag träffar vi Framtidens Mats programchef, Madeleine Linins Mörner, som ska berätta för oss om hur upplägget kring Ax Foundation, Framtidens Mat och Torsåker fungerar. Välkommen Madeleine.
Tack.
Berätta kort, vi kan ju börja där. Hur ser upplägget ut mellan de tre olika delarna?
Ax Foundation är mamman. Det är ju den icke-vinstdrivande hållbarhetsorganisationen som oförtröttligt har jobbat med hållbarhetsfrågor i 30 år. Mm. Och Ax Foundation har tre programområden. Det är hållbar produktion och konsumtion, cirkulär ekonomi och så Framtidens Mat, där jag är programansvarig. Och Framtidens Mat har till sitt förfogande Torsåker gård, där vi jobbar med våra experiment, våra tester och vår forskning. Så vi bedriver verksamhet ute på fälten. Mm. Vi har en experimentträdgård och vi har också en lagård som vi har byggt om till ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider.
Och hur länge har den här verksamheten funnits utöver de 30 år du precis nämnde?
Vi flyttade ut på Torsåker 2017.
Mm. Och där då när vi pratar om lagården, eller vad kallar ni den delen?
Ja, vi kallar det nog faktiskt just ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider. För tanken där är, alltså vi jobbar ju med mat då, som kanske namnet avslöjar lite grann. Och vad det handlar om där är ju att vi vet ju att planeten och mänskligheten står inför ganska tuffa utmaningar. Mm. Det är klimathotet förstås, det känner de flesta till, men det är inte det enda hotet, utan biologisk mångfald står inför en total, alltså det försvinner så många arter hela tiden som vi inte ens en gång har upptäckt. Mm. De har vi ihjäl utan att veta om att de har funnits. Och vi vet heller inte vad de hade kunnat göra för nytta för oss som mänsklighet. Så att biologisk mångfald är ett jättestort problem. Färskvattenanvändningen globalt sett håller på att haverera. Alltså det är så många utmaningar som vi behöver hantera. Mm. Och livsmedelssystemen påverkar alla av de systemen. Alltså livsmedelssystemen står för ungefär 30% av de globala växthusgasutsläppen. Livsmedelssystemen är också ansvariga för mellan 75-80% av förlusterna av biologisk mångfald. Mm. 70% av all färskvattensanvändning globalt sett är också livsmedelssystemen. Så att om vi inte hanterar livsmedelssystemen så har vi inte hanterat våra problem.
Mm.
Och vi brukar säga det att i teorin så kan man ju sluta flyga och man kan sluta köpa massor med onödiga grejer, men vi kan inte sluta äta. Så fixar vi inte de här systemen så är vi rökta. Så det är vad vi försöker bidra till, att hitta lösningar på de här hållbarhetsproblemen kopplade till livsmedelssystemen. Det försöker vi göra ute på Torsåker gård. Och då till vår hjälp i lagorn, för dels är det ju allt det som händer ute på fältet förstås. Mm. Vad det är för någonting som man odlar, hur man odlar det, vilka odlingssystem, vad man använder för gödningsmedel och alla sådana där saker såklart. Det handlar också om hur man föder upp djur,
mm.
på vilket sätt man gör det och med vilka kemikalier, för det är ju massa kemikalier i djurproduktionen också. Så det handlar om allt det, all liksom produktion, primärproduktion kallas det för, och också då fiske förstås, vi håller på med sjömat också. Det är ju inte bara produktion, det är ju också mat, det är ju måltiden.
Mm.
Och det är ganska komplicerat många gånger hur man processar de här livsmedlen, de här råvarorna.
Mm.
Alltså det är ju fabriker som gör olika saker, man är ju ganska pigg till exempel på vad det gäller baljväxter, att man spjälkar upp en baljväxt i proteinet i ett håll, stärkelsen åt ett annat, fibren åt ett tredje och sätter ihop det på olika sätt för att det funkar bäst i industrin. Det är ju en del av det som vi bidrar till att försöka lösa även de bitarna. Alltså hur gör vi då om vi har en råvara som vi har hittat ett odlingssystem till, säger vi, som är hållbart och bra, som gynnar den biologiska mångfalden och som inte bidrar till växthusgasutsläppen. Vilken typ av måltid kan det bli?
Mm.
Och hur produceras den i stor skala? För vi är ju inte så intresserade av liten förändring. Vi vill bidra till en stor förändring. Så för oss så är mat är intressant om man tänker på bredd. Alltså vi vill inte titta på, ja men jag vet inte vad jag ska ta för exempel, små vaktelägg som någon serverar på en jättefin restaurang som man äter en gång om året. Det är inte intressant att göra dem mer hållbara. Vi vill göra saker som falukorv, fiskpinnar, alltså det här som är i bulk. Mm. Ja, och göra det så hållbart det bara går. Hur översätter vi råvarorna till hållbara måltider och hållbara produkter? Och det gör vi i Lagom. Det var ett ganska långt svar på en kort fråga.
Men väldigt innehållsrik. Jag tänker, hur initierades programmet?
Ja, alltså Axie Foundation, jag har jobbat med hållbarhetsfrågor ganska länge som sagt. Och livsmedel har varit en av de frågorna. Men vi jobbar ju med flera andra områden. Som jag sa, jag har ju kollegor inom cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion också. Men det är väl liksom helt enkelt insikten att livsmedelssystemen är så absolut avgörande för vår överlevnad.
Och idag, hur många är ni som arbetar på Framtidens mat?
Ja, vi är 4,5 kan vi säga projektledare som driver projekten. Och sen är vi 4,5 i vårt utvecklingscenter för måltiderna.
Och du som person, vad är det som driver dig?
Ja, jag har alltid varit ganska pigg på att lyssna på forskningen. Tyckande finns ju till höger och vänster och alla får tycka vad de vill. Men jag tror att, eller jag känner i alla fall, att ska jag skapa min uppfattning så måste jag gå till den källan som har bäst koll. Och det är forskningen. Och forskningen är entydig. Det går åt helvete med musik. Och det har vi vetat ganska länge. Så att för mig har det varit en slags så här, ja, om det är ett faktum. Mm. Och det är inte om, utan det är ett faktum. Och jag har ett visst mått av energi och kraft i mig. Då väljer jag hellre att rikta den åt ett håll där jag tror att lösningen kan finnas än låtsas som ingenting och hålla för öronen och gå blunda. Det ligger inte för mig.
Om vi tänker världen, riktar ni det? För det är ändå, ni ska ha en impact som är skalbar, som du berättade. Hur sprider man det här budskapet och kunskapen kring det?
Det beror på vad det är för projekt. För vissa projekt är ju väldigt lokala, alltså så tillvida inom Sveriges gränser. Mm. Därför att vi håller ju på med biologiska processer som det ju är att odla och föda upp djur och fiska och allt vad det är. Och vi har ju vissa förutsättningar i vår del av världen, alltså klimatologiska förutsättningar som gör att det som gäller här gäller inte nödvändigtvis någon annanstans där klimatet ser helt annorlunda ut och kulturen också för den delen. Så att vissa saker är väldigt nationellt inriktade, medan andra saker, vi har till exempel en ganska stor satsning på perenna sädesslag, både perent vete och perent korn. Och det är ju någonting som, alltså tar man fram den typen av utsäde så kan ju det användas överallt. Så att det beror lite grann på vad det är för projekt. Men vi försöker trycka på alla ställen vi kan trycka på. Och ibland betyder det att vi pratar med EU. Ibland så, som sagt, så är det i Sverige. Ibland kan det vara lokalt. Alltså ännu mer lokalt än svenskt. Att det är en kommun till exempel. Nu sitter jag och pratar med dig. Mm. Så att det beror lite grann på.
Ligger Sverige i framkant kring sådana här frågor skulle du säga?
Alltså både och.
Ja.
Både och. Alltså vi har ju en lagstiftning som vi ska vara väldigt rädda om vad det gäller till exempel djurskydd. Den djurskyddslagstiftningen gör till exempel att vi inte kan använda lika mycket antibiotika i vår produktion som man gör i andra länder. För att om djuren ska ha ett hälsosamt liv så kan de inte leva så tätt sammanpackade på varandra. Och det är bra, för lever de tätt sammanpackade på varandra så måste man ge dem antibiotika och då får vi antibiotikaresistens och det är katastrof dåligt. Så att vi har en del liksom vettig lagstiftning vad det gäller kemikalieanvändning i jordbruket och sådär. Så att jo, men allting igen beror på vad man jämför med. Jag skulle säga att vi har en bra grund men vi har fortfarande ganska långt att gå. Vi har ju till exempel monterat ner väldigt mycket av vår infrastruktur vad det gäller livsmedelsproduktion i Sverige, vilket gör att en del företag kanske vill använda sig utav svenska baljväxter och så odlar man dem här, men så har man inte infrastrukturen att ta hand om dem så att de skickas till Italien för kokning och paketering och sen tar man tillbaka det till Sverige. Så att ja och nej.
Och de som inte riktigt känner till er utifrån det, kan du ge något alternativ på eller berätta om de alternativ som finns gentemot, eller som ni har tagit fram?
Det kan jag absolut göra, fast då vill jag först poängtera att vi inte är en produktutvecklingsplats. Det är liksom inte det som är vår uppgift. Vår uppgift är att driva hållbarheten i rätt riktning och i vårt fall utifrån livsmedelssystem. Och det gör vi på alla sätt vi kan. Och ibland så är lösningarna på problemet kanske en Ja, men till exempel ett nytt odlingssystem.
Mm.
Ibland är lösningen en certifiering och ibland är lösningen en produkt. Så att det beror på. Alltså det är alltid det med utgångspunkt i problemet och vad tror vi är den bästa lösningen. Och när lösningen är en produkt, som det ju är i ett antal fall, då har vi, det som man kan ta exempel som kanske folk känner till, är väl att vi tog fram den första vegetariska färsen som satte på marknaden som var svensk. På svenska råvaror och producerad i Sverige. Så det gjorde vi. Och där var ju verkligen inte utgångspunkten att ta fram en svängig produkt, utan utgångspunkten var att vi måste minska vår köttkonsumtion. Det är inte heller någonting man kan tycka något om, det är ett vetenskapligt fakta. Vi måste minska köttkonsumtionen. Vi behöver få i oss proteiner. Vad får man protein från i växtriket? Jo, det är soja. I första hand, soja går inte att odla i Sverige, för det passar inte vårt klimat. Så finns det någon baljväxt som skulle kunna konkurrera med sojan, men som kan odlas i Sverige.
Mm.
Så där började frågeställningen. Och vi var runt överallt och var på konferenser än här och var. Och hittade till slut sötlupinen som vi odlade. Det var första saken vi gjorde ute på fälten 2017 när vi kom ut här.
Mm.
Då odlade vi sötlupin, gråärta och åkerböna. Och sen så märkte vi att det här gick ju jättebra. Det gick ju jättebra att odla sötlupin i Sverige. Det visste vi inte från början. Men då visade det sig att det gick jättebra. Och så märkte vi att vi fick bra avkastning. Det var bara bra proteininnehåll. Men det fanns ingen marknad för den här råvaran.
Mm.
Så då fick vi skapa en marknad. Och då tog vi fram den här baljväxtfärsen. Som nu finns på ICA, Coop och Hemköp och Willys. Så det är ett exempel.
Ja, ja, väldigt fint sådant. Finns det andra ställen i Sverige som har innovationslabb i samma utsträckning som Torsåker?
Nej, men alltså företag har ju, alltså matföretag har ju det många gånger. Men de är ju stängda och de gör det ju liksom för sin egen produktions skull. Vår tanke är ju, det vi har gjort i den gamla lagern, det är att vi har byggt 4 stycken testkök. När vi tog fram den här baljväxtfärsen som jag pratade om tidigare, så märkte vi att det du gör hemma vid spisen, det kan inte översättas till industriell produktion. Det går inte att göra det i hoppet.
Nej.
Utan att landa i någon slags mellansteg där man kan prova i större batcher, där man kan ta alla de här liksom livsmedelskravstesterna. Det är massa med olika så här, bakteriologisk tillväxt och ja, men det är hur mycket som helst. Det måste du ha gjort innan du går till en fabrik för att starta din första serie. Liksom.
Mm.
Och för annars kan du inte skala.
Mm.
Och det märkte vi själva när vi gjorde baljväxtfärsen. För då hade vi ju inte det här. Och då fick vi liksom, ja, det var jäkla snoigt att få till det. Att liksom komma till ett ställe där man kunde testa saker i större skala. Det fanns ju inte. Så att tanken med Lagon är ju att dels att vi ska utveckla våra egna projekt vidare där.
Mm.
Men också att det ska vara öppet för sådana som tänker som vi. Alltså forskare och entreprenörer som har en idé där hållbarheten står i centrum. För det är liksom, gör inte det. Så, alltså det är ingen idé att komma till oss och man vill testa fram en ny smak på en yoghurt. Det är liksom, de dörrarna är stenstängda. Men delar man vår vision och har en idé som är skalbar och som håller på med, utgår från hållbarhet, där näringsinnehåll och smak är viktiga komponenter, då får de komma till oss och så kan vi hjälpa dem med vår kompetens och vårt nätverk och våra insikter kring hållbarhet och vårt fantastiska nätverk bland forskare liksom, för att påskynda och accelerera utvecklingen.
Händer det att ni får påringningar?
Ja. Men vi har legat ganska lågt med det här. Vi har liksom inte gått ut med det här så särskilt brett. För att vi har rätt mycket att göra redan som det. Så att vi försöker ta det steg för steg.
Ja. Nu när vi pratar om framtidens mat ute på Torsåker, kan du berätta hur själva konceptet ser ut och om det är öppet för allmänheten att besöka eller inte?
Ja, nej, det är det faktiskt inte. För att vi håller ju på, alltså det vi gör är ju, vi är ju liksom lite så här under radarn. Vi är igen icke-vinstdrivande, vi driver inga varumärken, vi har inga liksom försäljningar, vi har ingenting sånt. Vi jobbar med forskningen för att driva hållbarheten framåt. Och det gör vi i de här samarbetena med olika partners och är helt dedikerade till det. Tanken är ju att när saker och ting, när lösningar blir klara och kommer ut på en marknad kanske, i butiker eller så, då får liksom butikerna kommunicera. Det, är liksom, det blir deras jobb. Vi ser till att det går. Men vi har liksom inte räckvidd, personal eller tid att ta emot besökare. För det, vi har för mycket att göra helt enkelt.
Mm. Då det finns så mycket att berätta från framtidens mat har vi valt att dela upp det här avsnittet i två. I nästa avsnitt kommer du få höra om hur en producents restflöden och avfall kan bidra till en annan aktörs insatsråvara. Hur du som privatperson kan bidra till bättre miljö, men också hur Sverige ligger till i klimatmålen. Mer om detta nästa gång. Den här podden står Väsby Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua? Skicka oss ett mejl på info@vasbypromotion.se. Tack för att du har lyssnat. Väsby Promotion.